du här Jesus, vi ser dig redan nu. Och vi har sån vördnad i våra hjärtan. Att du är Herren vår läkare. Och vi önskar att du ska bli synlig för en sargad värld. Att alla som har psykisk ohälsa, förtvivlan och mörker ska få möta dig. Och jag ber dig helige ande att vi ska få bära uppenbarelsen om dig i våra hjärtan. Så att det syns att vi älskar dig. Så kom nu helige ande och så rör vi alla de som ser oss nu hemma på nätet. Som berörs av din ande ikväll. Och som kommer att bli helare ikväll. För du är lika närvarande hemma hos dem som du är här i lokalen. Och du ska lägga dina sårmärkta händer på människor ikväll. För att förmedla den hälsa som är så betald med så dyrt. Så betald med ditt dyra blod. Och det finns ingenting annat som kan betala vår hälsa än ditt blod. För det är inget hokus pokus och det är inget att hitta på, inga tekniker. Det är bara ditt blod Jesus. Som är betalt priset för vår hälsa. Därför känner vi som vördnad ikväll. Att vi får gå in för ditt ansikte och börja ta emot. Kanske bara lite ikväll eller mycket ikväll. Men vi vet Herre att allt är färdigt. Bordet är dukat. Och vi kan nöja oss med några smulor, det vet vi att vi kan göra. Men vi vet också att du vill duka ett bord, ett festbord för oss. Så vi redan här på jorden kan börja äta av dina goda gåvor. Så kom heliga, vackra, sköna ande. Och så verkar du. Jag känner vi sjunger den här sången igen. Det känns som att den här sången var för den här kvällen. Vi sjöng den här på Jesus helar och upprättar. Men jag tror att den här sången är för dig ikväll. The healer is here. De du tror det på riktigt, då kommer ditt liv att bli förvandlat. Så är det. Och den tron kan ju inte vi producera, utan vi får be under den här sången att den heliga ande verkar i oss och upplivar tro. För det står, tro kommer av hörande i kraft av Kristi ord. Och nu är det Jesus som sjunger det här till dig och mig ikväll. The healer is here. Så låt det träffa ditt hjärta. Bara låt det träffa ditt hjärta. Och du kunde ta det en gång till. Tack Jesus.
For every wounded soul, every heart that's broken, for every falling tear and every hurt unspoken, for every painful past, every crippling fear, every suffering child, every pain and sorrow, for every trouble found, there is hope for tomorrow. For everyone He bore our punishment and peace.
Your healer is here. Din läkare är här.
Oh,
vi är så tacksamma, Jesus. Vi är så tacksamma. Vi är så tacksamma för den här kvällen här. Vi vill lära känna dig ännu mer ikväll och höra med lärjunga öron som hör på riktigt och med lärjunga ögon som ser på riktigt. Därför du ska smörja våra ögon med höghelig olja. Både våra ögon och våra öron så vi kan se och höra. Det som profeterna längtade efter och kungar sökte och aldrig fick tag i det. Då har du gett oss av nåd. Genom din son, Fader, av ren nåd får vi se och höra saker som andra inte får se och höra. Förrän de har lagt sina liv på altarplatsen och böjt sina knän, då öppnas deras ögon och deras öron öppnas och täckelset faller och plötsligt ser de. Och jag ber, Herre, för alla som ser oss på nätet ikväll, att du ska smörja deras ögon så de får se dig och höra från himlen. Så de förstår tillsammans med dig vad som har hänt i syndafallet och försoningen och uppståndelsen. Att du förklarar det genom den heliga ande och ger oss klarhet som du kan ge till de minsta barnen. För det är ingenting intellektuellt och storartat. Så vi måste gå någon slags akademisk utbildning. Utan du öppnar öronen och ögonen på barnen. Så de kan förstå mer än kungar och profeter har förstått genom hela gamla testamentet. Så kom nu, heliga ande, och ödmjuka våra hjärtan inför den sista tiden. Så all ytlighet och all tidsfördriv, allt som gör att vi blir förströdda i vårt sinne, att vi kan överlåta oss och tjäna dig och älska dig och följa dig. Det är vår bön den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Härligt att se er ikväll. Eller det är inte kvällen. Vi hade ett härligt möte i morse, ni som var här. Så talade jag om salighet och framförallt ifrån Matteus kapitel 5 om saligprisningarna. Så var du inte här i morse så lyssna på nätet. För jag kände i min ande att det var så viktig undervisning som också pekar mot 2024. Och det som Gud har på sitt hjärta. Så lyssna på det. Och jag tänkte jag skulle fortsätta lite grann med salighet ikväll. Men inte riktigt i samma område. Men jag tänkte jag skulle börja läsa om Maria. Du vet Maria, hon fick ju besök av en ängel. Vi kan titta på det här och se sen vad Elisabet säger till henne. Och hur han uttrycker det här, att hon inte bara har tagit emot ordet utan trott på dess uppfyllelse. Det ska jag tala om ikväll. Det är inte bara att lyssna på ordet utan att tro på dess uppfyllelse. Det är någonting helt annat. Jag kan träffa massor med människor som tror på det ena och det andra och de har läst böcker och lyssnat på predikningar på nätet och så. Men det är en sak att tro på det som sägs. En annan sak är att tro på att det ska uppfyllas. Det är en annan dimension av det hela. Men vi ska titta i Lukas evangelium när ängeln kommer till henne. Och han säger till henne i vers 28 i kapitel 1 då. Gläd dig du som har fått nåd, Herren är med dig. Hon blev förskräckt av hans ord och undrade, vad ska denna hälsning betyda? Alltså det fanns en fråga där, vad ska denna hälsning betyda? Och då säger ängeln till henne, var inte rädd Maria, för du har funnit nåd hos Gud. Alltså man tänker ibland så här, hon har funnit nåd hos Gud. Jag tror varenda människa idag i nya förbundet har funnit nåd hos Gud. Men det är inte alla som Gud kan använda. Alltså det står, många är kallade men få är utvalda. Så det måste vara någonting i våra hjärtan som gör att Gud kan landa med sin längtan och sina önskningar. Och därför ber vi varje dag att Gud ska rena våra hjärtan och bereda våra hjärtan. Så de är en plöjd åker, inte så många stenar och ni vet allt som kan finnas i en åker. Utan den ska vara plöjd och beredd. För kommer han med ordet, Alltså vill han ge ett ord för 2024? Vill han utrusta oss för något som han vill göra som inte bara rör Upplands Bro, men som kanske rör nationerna? Då behöver vi bereda våra hjärtan. För om han kommer med ett ord, då ska du säga: använd mig. Visst är det bra det? Använd mig, för du är så redo. Så du blir nästan sur om man tar någon annan. Fast det är ju inte riktigt så. Men du vill vara beredd, eller hur? Men den här flickan levde ju innan försoningen. Alltså hon skulle ju bära Guds son under sitt hjärta. Men man tänker ibland, vad var det med henne? Jag har inget svar på det, men vad var det med henne? För hon måste ha varit ganska ung. Hon kanske var, jag vet inte, kanske 17 år eller något sånt där, 17-18 år. Men hon var säkert ganska ung. Hon var förlovad med en man som heter Josef. Alltså hon levde ju i en kultur där man inte gör vad som helst. Det måste vi förstå. Att hon levde inte i kultur, om jag är fri att göra vad jag vill. Utan hon levde, kan man säga, nu sätter jag situationstecken, en hederskultur. Men det behöver inte vara dålig. Utan det var så här att man behövde fråga pappa och mamma. Jag är mycket i Indien där. Där väljer de ju den man ska gifta sig med. Så att det är ju... Det är inte så att man blir jättekär och giftes, utan det är föräldrarna som väljer vem man ska gifta sig med. För det mesta är det ju så. Men i den här kulturen var det säkert på samma sätt. Så man kan inte tänka sig att, man måste tänka, hur var hon då? Hon säger sig, jag är Herrens tjänarinna. Alltså hon hade ett fokus på Jesus. Fast det var ju inte Jesus egentligen, fast det på något sätt, du vet, Gud är tre och ändå en. Så att hon, men vi ser att hon hade sitt fokus på Gud då. Sitt fokus på, jag är Herrens tjänarinna. Jag är Herrens tjänarinna. Och hon visste vad hon stod i för livssituation. Hon var förlovad, hon skulle gifta sig och hon hade ansvar till sina föräldrar och sin omgivning, sin släkt och alla. Och hon visste ju någonstans att bli med barn utanför äktenskapet innebär utifrån Guds ord, Gamla testamentet, stening. Hon visste ju det. Men hon hade någonting som du och jag kan efterlikna. Jag är Herrens tjänarinna. Jag är Herrens tjänare. Ske med mig som du har sagt. Och när ängeln säger de här orden, du ska bli havande och föda en son och ge honom namnet Jesus. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han säger inte, och du ska be dina föräldrar ge honom namnet Jesus. Eller du ska be Josef och ge honom namnet Jesus. Du ska ge honom namnet Jesus. Alltså man tänker så här, ängel, vet du vad du pratar om? Förstår ni, det här är radikalt. Jag tror ni förstår det här ikväll, det här är radikalt. Att ängeln säger, du ska ge honom namnet Jesus. Och han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Tänk att höra sådana ord. Och då borde jag backat och tänkt sig, vad är det här för någonting? Då sa Maria till ängeln, hur ska det ske? Alltså jag har inte haft någon man, säger hon. Hur ska det här ske? Alltså hon förstår inte att det här måste vara övernaturligt. Men hon ställer inte frågan i otro. Och därför tror jag för dig och mig ikväll att vi kan ställa frågor. Hur ska det här ske? Men det är skillnad på att ställa frågorna i otro eller ställa frågorna i undran. Hur ska det ske? Därför Zacharias, han hade ju samma möte med ängeln. Men han hade ju ställde också frågan, hur ska det här kunna ske? Men det är sån otro i, det, i hans fråga, så han blir stum. Han kan inte prata. Hans mun öppnas när Johannes är född. Och då kommer profetorden. Då bara vrålar han ut dem som ett vatten. Men till dess är han stum. För hans fråga har inte undran i sig. Så när Herren börjar tala till dig och mig, då finns det en undran. Hur ska det kunna ske? Du här är min läkare. Jag har haft min sjukdom så jättelänge. Och jag har varit framme på förbön många gånger. Och jag vet inte, jag är lite osäker på det här med helande. Och hur man ska ställa sig till det här. Och jag hör så mycket undervisning från olika håll. De frågorna älskar Gud. Han kommer inte avvisa dig där de frågorna bär på en undran. Men han svarar ju bara väldigt märkligt på den här frågan som hon kanske inte ens förstår. För han säger så här, ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Den helige ande kommer att komma över dig, den högstes kraft kommer att vila över dig. Det här talar han till dig och mig om helande ikväll. Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Och då kommer ju samma fråga, hur i all världen ska det gå till? Han svarar ju inte så där jättedetaljerat. Han säger bara, den helige ande ska komma över dig och Guds kraft kommer att vila över dig. Det räcker för mig, vet du det? Det räcker, han behöver inte förklara 100 gånger och förklara fram och tillbaka och hit och dit. Det räcker att han säger orden, den helige ande ska komma över det. För jag vet att i den helige ande finns alla Guds löften sammanflätade i Jesus Kristus. Så när den helige ande kommer över dig, då vet du att allt som Gud har lovat och sagt genom hela nya förbundet och genom hela gamla förbundet är uppfyllt i Jesus Kristus. Och när Guds kraft vilar över dig, då vet du att den kommer att hela dig. Du bara vet det. Därför när Guds kraft verkade i Nya Testamentet, då brydde sig inte människorna ens om att få handpåläggning. De säger, får vi röra bara vid dig? Får vi röra vid dig så blir vi friska. Får vi bara röra vid din mantelfåll så det blev nästan en röra vid Jesus väckelse. För det var så mycket folk, det var så mycket folk överallt. Han hann inte lägga händerna på alla, det ville han ju. Men de säger, får vi bara röra vid dig? Får vi bara röra vid dig så kommer vi bli helade. För kraft utgick ifrån Jesus och botade. Men kanske inte alla. Därför en del rörde aldrig vid manteln. De kanske stod och tänkte, vad är det här för tokerier? Det här kan vi inte hålla på med. Vi går härifrån. Men det var många som gick fram och rörde vid manteln. Och den helige ande kom över dem. Och alla blev helade och befriade. Och vad säger hon till det här? Han säger igen att det här barnet som ska födas ska kallas heligt och Guds son. Och då svarar Maria, vers 38, jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt. Låt det ske med mig. Det är det djupaste gensvar till alla Guds löften. Låt det ske som du har sagt. Och vi håller på att lära oss en sång nu som jag har gett till våra lovsångare. Låt den fattige säga, jag är rik. Låt den sjuke säga, jag är frisk. Låt den svage säga, jag är stark. Låt den sjuke säga, jag är frisk. Och så kommer det tillbaka det här. Vi kan fortsätta med det här till olika områden. Låt den bunne säga, jag är fri. På grund av allt det som du har gjort för mig. Därför tro handlar om att ta emot innan vi har sett det. Och nu tar hon emot någonting som inte kommer att märkas första veckan. Det kanske märks efter några veckor för att hennes menstruation uteblir. Men på sekunden märks det ju ingenting. Och så står det så här att då stack hon iväg till Elisabet och skulle stanna hos henne, du vet, Zacharias fru. Och då står det i 41 versen det här. Ska läsa lite vidare, så vackert det här. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. När Elisabet hörde Marias hälsning. Du vet, när du börjar flöda i den heliga ande, då kommer någonting i andras liv spritta till. Så är det. Det är inte så att Jesus är läkaren, det händer ingenting. Men när du kommer och bär på smörjelsen och Guds härlighet och tro på Herren läkaren, då kommer de som du säger, Herren är din läkare, då spritter det till. På insidan. Det händer någonting. Så kommer det att bli. Vet ni det? Kommer det att bli så? Visst är det så? Det kommer att bli så. Det är inte bara tomma ord och lite fint prat. Utan det spritter till. För hon har redan tagit emot ordet och trott på det. Salig är du som tror. Som tror. men också gensvarar till att det ska uppfyllas. Hon hade det redan inom sig. Förstår ni? Hon hade det redan inom sig, hela uppfyllelsen. Fast hon inte hade sett det än, så var löftet redan uppfyllt inne i henne, fast hon inte hade fött barnet. Det här tycker jag är den vackraste formen av tro. Det här är vackert. Det här är verklig tro. Att gensvara till Guds löfte innan du har sett någonting. Det är vackert. Det är någonting som behagar Gud och ger salighet. Och han säger ju till Thomas, när Thomas säger, ja, men jag måste sticka fingrarna i din sida. Först då ska jag tro. Men salig är den som tror utan att se. Den är salig. För den ser genom andra sorts ögon. Därför du har två ögon ikväll och du ser mig och vi ser varandra. Men de två ögonen så är de allra viktigaste. Det är en invärtes människas ögon. Och de är klarare, tydligare, vackrare. För de kan se saker som de fysiska ögonen inte kan se. Talar jag bra nu? För om du inte kommer in i det, då blir allt det här på låtsas. Det blir bara på låtsas. Du måste se genom dina andliga ögon. Och ibland behöver du och jag gå till himlens Gud och säga, smörj mina andliga ögon med helig smörjelseolja så jag kan se. Och det här är något vi kan be varje dag. Vi ska se innan vi ser med de fysiska ögonen. Eller känner i vår kropp eller andra saker. Men nu kommer hon till Elisabet och säger, hon sa så här, mitt barn spratt till i moderlivet och hon blir uppfylld av den heliga ande. Bara i mötet med Maria som har trott att det var uppfyllt så blir barnet sprittet till på insidan. Och hon blir uppfylld i den heliga ande. Alltså det här är övernaturligt, eller hur? Kan du bära på en sån smörjelse? Det här önskar Gud att vi ska bära på i den här världen. Ska bära på någonting som förändrar människors liv. Och så står det, hon ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig? Att min herres mor kommer till mig. För när ljudet av din hälsning nådde mina ögon så spratt barnet till i mig av glädje. Och då kommer orden. Och salig är du som trodde. För det som Herren hade sagt, salig är du som trodde. För det som Herren hade sagt till dig kommer att gå i uppfyllelse. Det är någonting som jag tror Herren vill säga ikväll. Salig är du som trodde att det som Herren sa skulle gå i uppfyllelse. Och nu ska vi titta lite grann bara i Lukas 10 och se vad de här lärjungarna fick se. Alltså vi måste se någonting nu i den yttersta tiden. För nu kommer det vågor av okkult helande. Alltså nu har det varit lite stilla ett litet tag, men det bara återvänder. Men det kommer att avslöjas. För att vi hörde nu om en känd yogaledare som var prisad här i Sverige. Som var liksom en sexgalning. Och höll människor i fångenskap. Alltså Gud kommer att uppenbara det som är dolt i mörker. Mer och mer. Men det här, med de här mörka krafterna av helande kommer att öka. Därför djävulen ligger bakom alla sjukdomar. Eller hur? Psykisk ohälsa och pandemier och cancer och allt där. Det ligger ju djävulen bakom. Och när han liksom löser ut alla dessa sjukdomsandar och bakterier och allt där. Så vill ju han också hitta lösningarna. För att lura människor in i sin fälla och i sin fångenskap. Jag kommer ihåg en man som jag bad för som åkte till Filippinerna för att han ville ha en sån operation. Kommer ihåg ni som lite äldre att man fick se på tv hur de opererade med händerna i Filippinerna. Och kult helande. Och de liksom tog ut alla möjliga cancer och jag vet inte hur de höll på där. Så man fick se det här. Det var ganska obehagligt. Men jag sa till människor, åk inte dit, sa, för det här är bara okkult helande. Det kommer bara hålla kanske en minut. Sen kommer Satan att flytta sjukdomen någon annanstans. Så han är ju ingen helare. Han flyttar runt. Endera flyttar han på dina barn eller din ekonomi eller på vad som helst. För han är ingen helare. Men han vill locka människor in i något slags falskt helande. Och därför har vi översvämmats av okkult helande och healer och shamanismen och new age och sådana här saker. Men när han kom tillbaka så berättade han att han hade faktiskt blivit helad på något sätt i det där han hade, om det var i magen eller något. Men han sa, jag blev blind istället. Och jag bad för honom, jag vet inte om det blev något helande, men jag bad i alla fall för honom. Men jag tänkte, det där är typiskt djävulen. För att priset är inte betalt för den hälsan. Och han kommer att kräva. Han kräver det tillbaka. Men din hälsa är betalt med lammets blod. Är vi inte tacksamma? Det är betalt. Alltså det här gör att vi kan slappna av, det är betalt. Vi kan vara, även om vi inte skulle bli helade så går vi fröjda oss i anden. Men vi ska bli helade och vi ska behålla vår hälsa i namnet Jesus. Men jag tänker på den här Maria då. Vad var det för liten tjej det här? Alltså hon visste att jag blev stenad. Men hon tackade ja till Herrens ord. Och det kan bli ibland ett pris att betala när du börjar tacka ja till löften som inte syns. De kan ju tänka att du är lite knäpp i huvudet. Du går omkring och säger, jag är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Jag har fått all nåd i den älskade. Jag har allt i honom och då proklamerar och proklamerar. Så säger, det syns ju inte riktigt än. Nej, men det som är vitsen, att vi tror innan vi ser det. Men det kan bli ett pris att betala för det här. Men Maria visste i samma ögonblick som hon tog emot ordet och såg hur det uppfylldes i anden. Jag tror hon såg redan bebisen. Så visste hon att det skulle bli ett pris. Men det var Gud som skulle rädda henne. Och jag vet inte vad hon sa till Josef. Jag har ju haft några spex här ibland när hon var borta hos Elisabeth, så kom hon och dolde magen med en stor resväska. Och så såg han det. Han blev jätteskrämd. Ja, men jag bär på den högste son. Jag menar, vem tror på det? Och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Det är honom jag bär här. Jag vet inte vad han tänkte, men det står i alla fall att han var en god man. Kärleksfull och fin mot henne. Så han skilde sig från henne, eller skulle skiljas från henne i hemlighet. För han visste, går jag ut offentligt för med det här, då kommer hon att bli stenad. Så jag tar det på ett annat sätt. Men jag undrar vad pappa och mamma sa. Och så måste ha varit livrädd att komma hem från Elisabeth och berätta att nu är jag gravid med Guds son. Men de måste ha haft väldigt, väldigt fina föräldrar. Och jag tror att det var nog en anledning till att hon blev vald. Men det måste ändå varit något speciellt i henne som gjorde att hon blev vald bland alla dessa tusentals kvinnor. Blev Maria vald. Och nu tror jag inte att det är på det sättet någon längre. Gud vill utvälja alla och använda alla. Visst är det så? Som sin kanal för helande. Men jag tycker att Det är så vackert det här när hon säger, när Elisabeth säger att salig är du, då föds det en lovsång. Och det är det jag tror också, Oskar, när vi börjar sätta tro till Guds löften, hålla fast vid Guds löften, älska Guds löften, då kommer det att födas lovsånger som bär Guds härlighet och salighet med sig. Det tror jag. Alltså det kommer att bli lovsånger som bär en sån Guds närvaro, som människor kommer bara bli helade i lovsången. Alltså det här är ju den lovsång som Maria sjunger här, den är enastående. Den är helt enastående därför att den skiljer på själ och ande. Och hon säger så här: min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. För den mäktiga har gjort stora ting med mig. Och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte. Över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Och härskare har han störtat från deras troner. Och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda. och rikarna skickar tomhänta bort, men tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn för evigt, så som han har lovat sina fäder, våra fäder. Alltså hon måste ha varit kunnig i Guds ord. Vet du, det är väldigt ovanligt på den tiden. Att flickor fick komma in i synagogan, de fick inte komma in i synagogan. Alltså den här flickan måste ha älskat Herren, måste ha berett sitt hjärta. Hon måste ha tagit del i Guds ord på ett eller annat sätt och vara redo att öppna sitt hjärta för ordet och genom anden se det fullbordat. Det är tro. Och nu ska vi gå till sist bara titta lite grann på Lukas 10. För det så, jag tycker om Lukas 10 därför att där är det inte lärjungarna bara han sänder ut. För jag kan förstå att sända ut de 12 som har gått med Jesus varje dag under flera år och rustats och fått vara kanaler för Guds kraft. Men nu väljer han 70 stycken andra. Och där känner jag att jag är med bland dem. Känner inte ni också det? Vi är med bland dem. Och han får ge dem ganska många instruktioner innan han skickar ut dem. Alltså instruktion på instruktion på instruktion. Och vi är ju inte så jättepigga på instruktioner. Men jag tycker vi ska någon gång läsa det här ordentligt och titta. Vad är det för instruktioner som Jesus ger dem? För det första så kallar han dem att börja be. Alltså vi måste be till skördens herre att skicka ut ännu fler arbetare till skörden. Så när Herrens ande börjar uppenbara det här med helande, då behöver det komma en bön i våra hjärtan. Inte bara hela mig eller använd mig, utan vi måste få ut flera arbetare till skörden. För skörden är stor, eller hur? Alltså skörden blir större och större över världen. Och så säger han också så här, jag ska sända er som lamm bland vargar. Alltså han ger en varning här också, att det inte är säkert att alla kommer att hoppa och jubla när du kommer och säger Jesus är läkaren och vi ska tro på hans löften innan vi har sett det och han har burit alla sjukdomar. Jag kan inte lova dig att alla kommer att skrika halleluja. Det trodde jag när jag var ung, att alla skulle bli jättelyckliga när jag kom med detta fantastiska budskap. Och det var inte riktigt så, jag var lite chockad över det. Blir ni inte glada? Det är en del blir sura. Kommer då speciellt, ja, jag var ju mest i prästerliga sammanhang eller kyrkliga sammanhang på den tiden. Jag kommer ihåg, jag hade predikat en jättebra predikan om att Jesus var läkaren. Och han kom fram och han var så arg och han skällde ut mig. Hur kan du lova sådana här saker? Han var så jättearg. Men jag kände mig ganska lugn när jag såg honom. Jag förstod att han var sårad eller ledsen eller någonting. Så jag frågade honom, har det hänt någonting i ditt liv? Och så sa han, ja, det var en anhörig som hade dött som de hade bett väldigt mycket för. Så han kände att det var otrevligt att jag gav så många löften. Men jag sa till honom, jag ger aldrig några löften från Linda Bergling. Det finns inte ett löfte jag tänker ge. Jag ger bara de löften som han har gett, vår frälsare. Bara de löftena, inte mina egna löften, bara hans löften. Och då sa jag, då får du bestämma om du vill fortsätta att tro på hans löften eller gå in i bitterhet och besvikelse. Och vi bad en stund. Det är för att han skickar oss som lamm bland vargar och sen utmanar han oss att vara totalt beroende av honom. Så han säger, ta inte mer börs eller väska eller sandaler. Det är utmanande, eller hur? Men jag ska säga, när du börjar din helande tjänst, titta inte efter en miljonär som kan stödja dig. Eller försöka få någon slags fanclub omkring dig. Gör dig totalt beroende av Herren, då kommer det här att bli vackert, vet du det? Annars kommer du att förstöras efter vägen. Korrumperas efter vägen, vet du det? Därför när pengar kommer in och sådana här saker, då blir man lätt korrumperad. Och när fanklubben kanske sticker till någon annan som är mera smord än dig, då kanske du ger upp. Du ska göra med er. Men du gör dig totalt beroende av frälsaren. Det är det vackraste. För när han har kallat dig och du har sagt ditt gensvar till honom, då kommer Gud att vara din försörjare. Så är det. Han tar inte med någonting, inte ens dubbla skor. Och sen säger han så här, spring inte runt som yra höns heller. Han säger så här, man springer man hit och dit. Åh, det här huset var välsignat. Nej, det är ännu mer välsignat. Det här var välsignat. Nu åker jag till Amerika, det var ännu mer välsignat. Nej, jag åker till Kanada nu. Nej, men det var välsignat. Jag vill göra strål. Till sist så blir man så förvirrad. Så att man varken vet ut eller in. Och så säger han så här, lär dig att stanna kvar. Lugna ner dig, stanna kvar. Så du får erfarenheter, stanna kvar. Och han säger, han stannar kvar i huset som ni kommer till. Och spring inte runt för mycket. Flytta inte från hus till hus. Utan när ni kommer till en stad, då ska ni, alltså säger han andra saker också, att vi ska äta det som ställs fram och så här. För han säger att arbetaren är värd sin lön. Och så kommer orden, bota sjuka i staden och säg till folket, Guds rike är nära er. Då satt jag och tänkte på det där, om jag var bland de där 77, hur skulle jag känna det? Jag skulle säga, Jesus, jag går aldrig utan dig. Utan, var ska du gå, Jesus? Och då kanske Jesus säger till de 77, ja, ni får gå själva, säger han. Men, för jag måste gå och be. Fy vad jobbig han var kanske va. Jag måste gå be, säger Jesus. För ni får gå själva, ni 77. Men ni får mitt namn. Vet du, nu är du och jag. Vi ser ju inte Jesus ikväll. Fysiskt. Men genom hans namn är han här. Och det var det som Gud ville visa lärjungarna. Genom mitt namn är jag här. Det var ganska svår läxa tror jag. Därför de var så vana att liksom se Jesus in action. Bota, befria. Och de måste ha tyckt det var jättejobbigt att tänka, ska det räcka med hans namn? Kommer vi att skämma ut oss? Kommer det här bli bara jobbigt? Jesus, snälla Jesus, följ med oss. Vi står bakom dig nu vid 77, så kan du bota. Jag kan just tänka mig hur de höll på och tjata där, vad Jesus säger. Lämna, de hade med sig liksom packning och matsäck och allting. Lämna allt och så går ni utan någonting. Men vad ska vi ha då, säger de, mitt namn. Ja men gode Gud, jag trodde du hade gått hem. Lämna allt, ingen matsäck, inga dubbla kläder, inga sandaler som jag har på fötterna. Så skickar han mig bland vargar och så säger han, jag följer inte med den här gången. Utan jag håller på att träna er för någonting som ska komma efter uppståndelsen. Nu hör vi det här, för det här är tro, nu talar jag ikväll. Det som ska komma efter uppståndelsen är att du och jag ska tro på det namn som är över alla andra namn. Och att det är två eller tre samman i hans namn, där är han mitt ibland oss. Och det här går inte att förstå utan en övernaturlig smörjelse. Det här går inte att förstå utan att den heliga ande öppnar våra ögon. Annars går det inte att vandra på trons väg. Det kommer aldrig att fungera. Därför det blir bara fruktan och oro och ångest kring allting. Och vi ska be ikväll. Vi ska vara ett seende folk. Och nu kommer de här orden. Alltså, nu sticker de iväg i alla fall. Jag skulle vilja vara med på den här tiden. Alltså de går ganska molokna iväg. Kan vi inte få ta med lite masek? Nej. Dubbla skor i alla fall. Någonting extra? Nej. Ni ska gå ut. Ni ska gå totalt beroende av mig. Och det enda ni får ha med er är mitt namn. De sticker iväg. Och nu vet vi inte vad som händer i alla fall. Men nu kommer de tillbaka. Och så kommer de tillbaka i 17:e versen. Och nu är de saliga. Nästan på gränsen till saliga i alla fall. För det står, de 70 kom tillbaka och berättade, Herre. Vi kan bara höra det. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. De måste ju ha haft jättekul. Alltså de måste ju ha haft fest. Jag kan ju se, tänka mig där. 77 stycken, ibland står det bara 70 i Bibeln. De gick runt och befriade människorna och andarna skrek och folk skakade och låg under kraften. De lama kom, ryktet gick och de fick bara flöda i den heliga ande och Guds kraft flödade genom namnet. Och det här kan ni från apostlagärningarna, tron på det här namnet. Det är tron på det här namnet som det här namnet ger hälsa. Och den lama mannen blev fullständigt helad För genom namnet förmedlas hälsa. Och det tro som det här namnet ger. Och jag tror deras tro bara växte. För varenda demon som åkte iväg så växte tron. Tron blev järvare och järvare och järvare. Har vi inga mer lama någonstans? Har vi inga mer bundna någonstans? Och det här kommer jag att känna också. Finns det inga fler bundna? Och när jag var i Finland nu så började Guds ande att falla. Det var fantastiskt att se det där. Första kvällen ni som var med mig i Finland. Så såg jag ju en flicka som jag visste inte vad det var för fel med henne eller vad det var. Men Gud sa, ta fram henne. För jag såg att det fanns en djup smärta i hennes innersta. Så jag tog fram henne. Och hon började genast att manifestera. Så den första jag bad för började manifestera. Och skrika väldigt alltså. Hon låg på och bara skrek. Så jag såg lite äldre damer där i Finland, tittade lite. Så, vad är det här? Och jag tror det var så här på den här tiden. Då kom jag, vad är det här för någonting? Vad är det som händer här? Men jag var tvungen att lugna dem och säga, var inte rädda, sa jag. Det är bara den heliga ande som verkar nu. Så låt dem göra färdigt. Det är underbart. Och så blev hon lite tystare, den där flickan. Och jag tänkte, halleluja, halleluja, nu fattar fram några andra. Och då började hon skrika igen. Så sen, det kommer en våg till. Hon ska bara låt dem bara ta emot under smörjelsen. Hon låg ganska länge där och sen började Guds ande att verka. Och jag förstår ni. Alltså här kände, så är de 70. Alltså de måste ha sagt, finns det inga fler, finns det inga fler? För på kvällen, sista kvällen i Finland, då kände jag så här, finns det inga fler? Men vi hann knappt med flyget. Vi bad för så jättemånga. Tänkte, finns det inga fler? Alltså de här måste ha varit helt vilda. Hämta fler, finns det inga fler att be för? Därför det hände någonting, därför deras tro. Var inte bara hoppas på det bästa. Utan de bara visste att det här kommer att fullbordas. Därför han som har gett oss löfterna. Han som har gett oss sitt namn är trofast. Och jag tror att de såg också i anden att genom namnet var Jesus där. Tror ni inte det? Att han var där. Och därför fick de som frimodighet. Och så säger, nu kommer Jesus och säger så här till dem. Jag såg Satan. Jag såg Satan. Och det här vill Gud att du ska se ikväll. Du ska se Satan. Alltså, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Om du och jag inte ser det så kommer vi ständigt vara rädda för sjukdomar. Vara ständigt vara rädda för det ena och det andra, eller hur? Vi måste se att Satan har fallit, inte bara som en sån här långsam stjärna. Han har fallit som en blixt. Därför när han fick lämna Guds härlighet och lämna den himmelska världen, då slängdes han ut. Och alla de här fallna änglarna bara föll tillsammans med honom. Vi måste se det i anden, för först då kommer du och jag få tro på namnet Jesus. Nu talar jag profetiskt ikväll. Vi måste se. Och jag tror att Jesus bara öppnade deras ögon så de ser hur Satan bara faller. Och det så underbart är att han följer för flera tusen år sedan. Men du och jag får se att han faller idag. Alltså det blir som att tiden finns inte. Och i varje sjukdomssituation så ser vi att Satan är besegrad. Han ska smörja våra ögon, den heliga ande. Den heliga ande ska komma över dig och Guds kraft ska vila över dig. Och nu kommer de här orden som kungar har velat se, profeter har velat se, men som de inte har fått se. Han säger, se, nu kommer se. Se, får ögonen smorda. Jag har gett er makt att trampa på ormar. Och skorpioner. Och över hela. Och över fiendens hela välde. Se. Det här är något vi ska se. Kom helige ande, hjälp mig att se. Det är avgörande för vår tro att vi ser. Eller vad säger ni? Annars blir det här bara intellektualismen. Vi måste se genom den helige ande att Satan har fallit som en blixt. Förlorat all sin kraft, all sitt inflytande, all sitt välde. Och Jesus triumferade över honom när han dog på korset, eller hur? Så triumferade Jesus över Satan och gjorde dem till skam och vanära inför hela andevärlden. Men det slutar inte där. Han säger, jag har gett er makt. Jag har gett er makt. Vem har gett oss makten? Det är Gud som har gett oss makten. Det är Jesus som har gett oss makten. Vet du, ibland tror inte att vi tror på det. Alltså det vi är ärliga mot Gud. Vi kan knappt tro på det. Men den helige ande ska öppna våra ögon och vår tro kommer att växa. Vi kommer att se det. Han har gett oss makt att trampa på ormar och skorpioner. Över fiendens hela välde. Nu kommer de här orden som är helt fantastiska. Men ingenting ska någonsin skada er. Ingenting ska någonsin skada er. Alltså det här är ett löfte som Gud ger. Och då tänker du och jag, men tänk om de döda kroppen. Ja, men det kan de göra. Men de kan inte döda själen och de kan inte döda din ande. Och jag sa i morse, jag önskar till Gud att när du och jag ska klä av oss vår utvärtes människa, att den inte är en invärtes människa än bara som ett litet skelett. Eller vad säger jag? Det var pinsamt. Den invärtes människa, den var det blind och döv och som ett skelett. Utan när du lämnar din fysiska kropp kommer din invärtes människa ha stora seende ögon, härliga öron som hör från himlen. Och du kommer att gå ur din kropp i en skönhet och en förvandlingsprocess som hör evigheten till. Och därför är du rädd om din invärtes människa, eller hur? Den invärtes människan, om den inte ser, då är det ju nästan hopplöst för oss. Men nu kom, nu, det här kan du sen också. Men han säger, men gläder inte över att andarna är er underdåniga så väldigt mycket. Utan gläder över att era namn är skrivna i himlen. Och jag sa i morse så här. Saliga är ni som har fått inbjudan till lammets bröllop. Och jag gick och tänkte i morse på hur inbjudningskortet ser ut. Jag tänkte på det. Har ni sett inbjudningskort? Mina flickor brukar få jättemycket inbjudningskort. Till olika fester och ibland skickar de av misstag hem till mig deras inbjudningskort. Och de är jättedyrbara en del. Sådana verkligt vackra inbjudningskort. Och jag tänkte, undrar hur vårt ser ut? Tänk för det lite grann. För du får inte ha det i bakfickan, inte ha i någon gammal väska, inte glömma det någonstans på bordet. Utan du ska ha inbjudningskortet i ditt hjärta. Allt i ditt hjärta. Och jag tror att det är det vackraste inbjudningskortet. Det är vackrare än till alla de här festerna i Stockholm. Det är inbjudningskortet till lammets bröllop. Och då säger jag, det är det du måste glädja dig över. För demonernas tid är över snart. Och sjukdomarnas tid är över snart. Och allt det här mörker och krig, det är över snart. Och därför måste du ha din glädje ännu mera i evighetsperspektivet. Att ditt namn är skrivet i himlen. Och det är det som är avgörande för dig och mig, att vi ställer våra liv till Guds förfogande. För nu lever vi den yttersta tiden. Och jag sa i morse så här, vi måste få bort all det här tidsspillan och bortslarvande av tid och allt det. Vi måste lägga våra liv på altarplatsen för Herrens skull. För han kommer snart tillbaka. Och så säger han så här. Han är så lustig Jesus, så börjar han jubla. Alltså jag undrar bara hur det lät när Jesus jublade. Det måste vara saligt. När salighet kommer över dig med, då behöver vi jubla. Det är inte så hemskt vanligt att höra jubel i kyrkorna, men det kommer mer och mer tror jag. Men det står så här, i samma stund jublade Jesus i den heliga ande. Och så sa han, jag prisar dig far, himlens och jordens herre, för du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Alltså han tycker att de här 70 är som små barn, därför de litar på allt han säger. Visst är det vackert det? Jag tycker det är så hemskt att man lurar barn nu som är fortfarande så oskyldiga och impregnerar dem med allt möjligt hat och förtryck och rasism och sånt här. Men du kan få ett sånt här hjärta. Visst vill vi ha det? Ett sånt där hjärta. Så vi säger så här, vi tror på allt han säger. Alltså det är så vackert det. Jag säger, men kan du tro på allt han säger? Vi får väl plocka bort lite från Bibeln och ta bara några små stycken. Vi tror på allt han säger. För han ska kunna säga om oss också att vi är som små barn. Vi litar på allt. Jag kommer ihåg det. Jag trodde på tomten också. Jag tycker inte om när man lurar barn med tomten. tycker det är så smärtsamt. Jag trodde på tomten till jag såg att det här är farsan. Som jag knappt gillade på den tiden. Jag tänkte, vad är det här för tomte? Usch. Det var inget roligt alls. Det liksom sprack den där barndomsdrömmen. Men vi ska vara som barn i vårt hjärta. Så att vi ska vara som Maria. Att han säger någonting så tror vi på dess uppfyllelse. Och genom anden kommer du och jag ha uppfyllelsen redan i vårt innersta. Innan vi har sett det. Så är det med den heliga ande. Och så säger han så här. Allt har min far överlämnat åt mig. Och ingen vet vem sonen är utom fadern. Eller vem fadern är utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Och sen säger han. När de var ensamma, nu träffar han alla lärjungarna. När de var ensamma så vände sig Jesus till lärjungarna och sa. Saliga är de ögon som ser vad ni ser. Nu talar inte han om att människor blev helade. Han talar inte om att människor blev befriade i första hand. Utan han talade om vad de såg i det osynliga. Vad var det de såg i det osynliga? De såg hans beskydd. De såg närvaron av hans namn. De såg en andlig verklighet. För alla kan vi väl tro om jag går ner på bårhuset och väcker upp ett dött barn. Och det blir fullständigt helat. Det är klart att många kommer att tro. Eller hur? Men här talar de om en dimension av tro när det ännu inte syns. Och det är det jag tror håller på att ske i våra liv och i Sverige och utöver världen. För här kommer det att beskydda oss. För vargarna, för fattigdomen, för allt det här som gör att vi annars måste ha ett sätt beskydd i det naturliga för att våga utföra det som Herren har kallat oss till. Och jag tycker det är så vackert när han säger, saliga är de ögon som ser vad ni ser. Och jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det och höra vad ni hör, men de fick inte höra det. Men du och jag får höra det och vi kommer att ta vara på det som Gud säger. Alltså visst är det så att vi vill det. Alltså vi vill säga ja. Och jag kommer ihåg när man var lite så otrevliga några, ja det var länge sedan. Så, ja ni är som papegojor som håller på med en bekännelse. Vi ska bekänna till Guds ordet hela tiden och det här är sant och det här är sant. Jag kan säga bekännelse för mig, det är min yttersta kärleksförklaring till frälsningen och till frälsaren. Det är att älska honom, för om jag inte gensvarar till det som han säger i kärlek, då är det bara tomhet, eller hur? Om man säger Linda, genom mina sår är du hela, det var kul Jesus. Jag lyssnar lite grann. Men mitt gensvar måste vara djupare i mitt gensvar till honom. Från mitt hjärta. Och det är ingenting jag kan riktigt prestera fram. Men den helige ande håller på att göra någonting. Så att en invärtes människa, nu talar med en invärtes människa, kan ta emot Guds löfte. Därför är det inte säkert att den fysiska människa kan göra det än. Därför är hela vårt sinne och våra tankar och vår kroppsreaktioner kanske inte vill gensvara. Men din invärtes människa kommer att gensvara till Guds ord och Guds löfte. Och då vet du att helandet är ditt. Och det händer någonting på insidan som skapar en väldigt varaktig och djup frid. Alltså det här går inte att förklara, det är som en Guds nåd. Alltså den invärtes människan, och Paulus han ber ju för den här invärtes människan. Nu ska jag avsluta med det ordet så att du bara kan kanske be för dig själv också. Den invärtes människan, den invärtes människan. Den invärtes människan, tack Jesus. Och då står det ifrån kapitel 3 och jag förstår att Paulus förstår att be för den osynliga människan. Den trädde fram ibland. När Jesus var på förklaringsberget och fick lärjungarna se den invärtes människan. För då strålade han så kraftfullt att kläderna också blev kritvita. Men den invärtes människan måste ta emot ifrån Gud och få sina ögon öppnade, sina öron öppnade. Och ikväll ska vi be bara för det. Och sen ska vi lägga händerna på er och vi ska sätta tro till att ni kan ta emot ifrån Gud ikväll. Och vi börjar ta emot ifrån Gud, för allt är ju klart redan. Så jag är jättetacksam om det blir 30-faldigt ikväll. Men jag vill ju alltid sträcka mig efter 60 och 100. Därför jag vet ju att han har betalt för allt. Han har inte betalt för 30. Men nu står det, jo han har betalt för 30, men han har betalt för 60 och för 100 också. Men Paulus säger i 3:14 att han vill böja sina knän inför fadern. Och så säger han, jag ber att han, alltså fadern, i sin härlighetsrikedom, att han ska ge sin härlighetsrikedom. Det här är som breda, svåra uttryck. Att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Kraft och styrka genom sin ande. Alltså det här är något som du och jag måste be för, vår ande. Att vår invärtes människa ska få liv för att kunna ta emot ifrån Gud. Vår invärtes människa får inte vara passiv. Tänk om Maria hade sagt, ja, jag får väl se om det blir någonting. Då hade ju säkert Gud fått välja en annan ung flicka. Och många, många drömmar blir aborterade. Och mycket helande blir aborterat i många människors liv. Därför en invärtes människa är för passiv. Ta inte emot eller släpper taget. Och därför säger Paulus, vi ska be för den invärtes människan. Att den invärtes människan ska bli stark och få styrka genom Guds ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska vara rotade eller bli rotade och grundade i kärleken. Det här är ganska vackert, eller hur? Alltså här får vi rötter då. Och grund för vår invärtes människa som ska bli stark. Jag vet inte om folk förstår att vi har en invärtes människa. Man ser mer på den utvärtes människan, utseende och ålder och ja, alla möjliga saker som gåvor och utbildning och sådana saker. Men den invärtes människan, den är av en annan sort. För den är lik Gud på ett annat sätt. Alltså den har liksom Guds väsen över sig. På ett annat sätt än den utvärtes människan som har mera kontakt med världen. Men den invärtes människan ska bli väldigt vacker och vaken och öppen och känslig för den heliga andes ledning. Och det är något vi ska be för. Så vi ska be för det ikväll, Oskar. Att våra inre ögon ska öppnas och vi ska få ögonsalvan. För det är för tragiskt när han talar om församlingen i Uppenbarelseboken. Vi har allt, säger de. Vi behöver ingenting, vi är så duktiga. Så säger han, jo, säger han, ni ser inte nu att ni är nakna och bedrövliga. De såg inte ens det. Så säger han, gå och köp oljan, balsam, så ska ni kunna få ögonen smorda så ni kan se. Och jag tror vi behöver få det. För tron måste få ett fäste på ett annat ställe än i sinnet och i känslorna. Det måste gå djupare i vårt innersta. Så vi som Maria kan säga, ske mig som du vill. Och jag tror hon såg redan barnet på något sätt. När han sa vilket barn det skulle bli och den högste son, så såg hon det. Det var liksom redan fullbordat inom henne, fast hon ännu inte hade sett det. Jag tycker hon var ett otroligt starkt bevis på en levande tro. Nu kan du och jag inte bära Jesus under vårt hjärta, men vi kan bära hans drömmar, eller hur? Vi kan bära hans kallelsedrömmar. Vi kan bära helande smörjelsen. Vi kan bära uppdraget till världen. Vi kan få alla möjliga ord planterade in i vårt innersta. Och de orden får inte förfalla. Eller aborteras. Eller kastas bort. Eller negligeras. Utan vi måste ha ett gensvar till de orden i vårt hjärta. Så mycket vi förmår och så mycket vi kan. Så säger vi ja, Herre, i vår bekännelse. För vår bekännelse är vår kärleksförklaring till frälsaren. Ske mig som du har sagt. Jag är Herrens tjänare och jag är Herrens tjänarinna. Och jag vet att du vakar över ordet. Det helande ordet. Du vakar över ordet. Visst är det bra att veta det? Han vakar över ordet. Ibland vakar inte du och jag över ordet så bra egentligen. Men han vakar över ordet. Och han ska se till att han har planterat till dig. Ska gå till sin fullborda. Visst är det härligt det? Själen ska fästa sig vid ordet och anden ska fästa sig vid närvaron, Guds heliga närvaro där Jesus uppenbarar sig. Och han är ju också ordet. Tack Jesus. Vad säger den här sista? Går du att ta emot det här ikväll?
Ja, jag hoppas det. Jag
va? Känns det konstigt?
Jag är jätteosäker.
Du är osäker, ja.
Men, på mig själv liksom.
Ja, men det är jättebra det.
Ja, det är det. Jag har svårt att släppa kontrollen.
Ja. Men det kanske är därför han valde Maria, för hon var tvungen att släppa kontrollen. Och de här 70 var tvungna att släppa kontrollen. Det är ju aldrig gott annars. Men det är som att jag tror vi kan släppa kontrollen när vi ser honom. För annars måste vi försöka hålla tag i det naturliga hela tiden. För att om Herren kallar det ikväll, lämna allt, sälj huset, sälj bilen, sälj cykeln, allting. Och det enda du får behålla en liten ryggsäck, så ska du och jag ut och hela sjuka.
Ja, jag vill det.
Jag tror att det går, ja. Och sen kommer du hem och säger, jag tror jag ångrar mig. Nej, jag tror inte du kommer säga det. Men det är ju en utmaning, eller hur? Vad kommer pappa säga? Nej, pappa kanske inte ens lever. Men vad kommer dina syskon att säga? Vad kommer din arbetsplats att säga? Jag ska följa Jesus. Så det blir lite störningar där, tror jag. Det vart ju också med Maria. Men visst är det bra att Jesus tänkte på Josef. Hon behövde Josef för sin kallelse och tjänst. Så att han passade på att gå in i drömmen och säga, Josef, det är faktiskt så att det som har hänt Maria kommer från himlen. Så ta henne till dig. Det var så vackert det där. Och det lyssnade ju han, för det var en ängel. Jag tror han bad henne om förlåtelse för att han var ju tvungen att ändra sig ganska rejält. Men han var ju en väldig hjälp för henne, så att han tog ju sen barnet och henne till Egypten och räddade barnets liv. Och så det var en väldigt, väldigt nåd över den mannen. Han är nog den vackraste adoptivpappa man kan få. Låtsas pappa, om man säger så. Han var nog väldigt speciell. Så tack Jesus för din godhet. Nu vill jag att min invärtes människa inte vara helt anorektisk. Jag har inte ätit på flera månader. Den är avmagrad. Och har tappat halvt synen. Nej, det ska inte vara så. Din invärtes som jag ska vara stark, eller hur?
Ja.
Ja. Du säger det. Ja. Det kan växa till väldigt fort faktiskt, den invärtes människan. För den är förenad med Jesus på insidan. Var bor han någonstans? I ditt hjärta såklart. Och därför finns det liksom väldigt hopp för att den invärtes människan ska vara så vacker att människor ska undra, vad är det hon bär på den här tjejen? Vad som har hänt med henne? Därför det händer något med ditt innersta. Nu kväll kommer det. Och du kommer att se ännu mer än du har sett tidigare. Och då kommer du märka att när Herren talar till dig kommer du att säga, prata mer Jesus, jag säger amen till allt du säger. Även om det krockar i sinnet och krockar i alla omständigheter, så kommer jag ändå att säga mitt ja till dig. Oavsett om de kommer att kasta stenar på mig, så kommer jag säga mitt ja till dig. Det är din högsta och ljuvligaste kärleksförklaring. Vad säger denna broder? Har jag sett det här förut? Va?
Du har inte sett det här innan.
Jag har
varit här en gång innan.
Har du varit här en gång innan? Men du älskar Jesus, eller?
Jag har tagit emot honom.
Du har tagit emot honom, ja. Och kärleken ändras ju mer och mer. Därför att det står ju att anden ska utgjuta sin kärlek i ditt hjärta. Och då kommer du att lära känna först och främst djupet av hans kärlek. Men sen kommer också bredden och längden. Och höjden, det är det vackraste. Att du kommer att se, bara se det ikväll. Du kommer att se att du sitter med Jesus på faderns högra sida. Efesierbrevet 3. Du kommer att se det. Och då vet du, vad är, om du sitter med Jesus ikväll. Vad är under Jesu fötter? Alla fiender, allt mörker är under Jesu fötter. Och häromdagen när jag var hos mina döttrar så satte jag upp mina fötter på en fotapall. Hon hade en sån där jättefin fåtölj med fotapall till. Och då tänkte jag, det är precis så som Jesus sitter. I fåtöljen i himlen. Och så har han hela djävulens anhang och sjukdomar under sina fötter som en fotapall. Det är vår frälsare. Tack Jesus. Vad roligt att du är här. Nu får du komma tillbaka många gånger.
Ja.
Känner ni? De känner. Ja, vad bra, vad bra. Tack Jesus. Oskar, tack Jesus. Nu ska vi få våra ögon öppnade. Jag tror att han kommer att göra något i våra liv ikväll.
Amen. Tack Jesus.
För världen behöver se. Och ser inte vi först så kan världen inte se. Därför ber jag dig vackra, sköna frälsare. Att du ska öppna våra inre ögon ikväll så vi kan se. Att ditt namn är över alla andra namn. Och att i ditt namn finns det frihet, frälsning, läkedom och upprättelse. Smörj våra inre ögon och ta bort all tröghet och all fruktan och allt det här tveksamma som du vet finns i vårt innersta. Men bara rör vi vår invärtes människa. Fyll vår invärtes människa med kärlek ikväll. Åh, kom underbara ande. Jag ser oljan som kommer från himlen just nu. Det kommer så mycket balsam från himlen och Herren smörjer dina ögon. Och du börjar höra i din ande nu, jag är din läkare. Jag är Herren din läkare. Jag kommer aldrig lämna dig, aldrig överge dig. Aldrig någonsin. Jag kommer att vara med dig alla dagar till tidens ände. Så bara kom helige ande och smörj våra ögon nu. Och smörj våra inre öron för nu vill vi höra. Vi vill höra som Maria att allt är fullbordat innan vi har sett det. Vi kan få påverka andra genom vårt liv. Så deras drömmar kommer till liv när vi möter andra. Så dör inte bara deras drömmar, de kommer till liv. Och Elisabets barn spratt till av den heliga anden. Hon blev uppfylld av anden. I mötet med någon som trodde på uppfyllelsen. Alltså vackert Jesus. Det är så vackert här ikväll. Och smörj våra ögon. Se bäst regivia. Abrosonto que nora si gestrigi atrosente. Och vi bara prisar i Jesus. Kom heliga ande.